prata om fett. Vad vill du säga om fett då?
Förra gången så pratade vi om en riktig skämsprodukt, nämligen sprit. Och fett är ju också en kanske ännu större skämsprodukt. För att vara alkoholist är ju inte så bra, men att vara fet är ju värre. Det är ju nästan i samma härad som att vara pedofil.
Du menar att man är fettmissbrukare?
Ja, precis. Sen den tjus...
Det är ju att kalla det för pedofil, jag menar.
Ja, men jag menar inte att man är pedofil, men jag menar att det ingår i nästan... Det är nästan lika hårt stigmatryck på att vara fet som att vara pedofil.
Okay, men är det överallt eller är det i vissa grupper?
Ja, det är naturligtvis vissa grupper.
När du är i Värmland så är det väl inte så skamligt att vara fet som att vara fet i Stockholm?
Nej, det är absolut inte så skamligt att vara fet i Värmland. Det är väldigt slående, och det är också väldigt slående eftersom jag har flyttat därifrån för 25 år sedan, så är det väldigt slående när man åker hem igen, och särskilt om man har sin son med sig som tittar sig runt och undrar varför är alla barn här feta? Och då känner man att man bor i en väldigt skyddad medelklass miljö i Stockholm.
Men det finns väl feta människor här i Stockholm också?
Absolut, men jag tror nog att om du skulle göra en koll över var man har mest övervikt i Stockholm, så skulle du se att det inte är de välmående delarna, stadsdelarna av Stockholm, utan det är ju områden och förorter där man redan har en rad problem. Där man har lägre inkomster och där man har olika typer av problem.
Men om man är tillräckligt rik, då skiter man i om man är fet. Och är man fattig så...
Här kan man ju säga, Jan Stenbeck åt ju ihjäl sig, men...
Ja, men han var ju kraftig. Han sket ju i det. Han åt ål till frukost.
Ja, och kaviar och...
Men tillhör man överklassen så skiter man i om man är fet eller inte. För folk får acceptera den som man är. Och tillhör man underklassen så spelar det ingen roll heller. Eller man kanske har dåligt samvete för det. Men till och med medelklassen, då är det viktigt att vara mager.
Ja, men det är det ju för överklassen också. Alltså överklassen kan naturligtvis kosta på att skita i det. Ungefär som att överklassen kan dricka sig pruttfull på god konjak också. Men idealet är ju ändå att vara mager. Det är ju inte som när min mamma var ung, när... Idealet var att vara lite mullig. Okay. Och hon, den magra spetan, alltid såg som lite konstig.
Men jag misstänker att din mamma inte växte upp under barocken. Då var det väl...
Nej, okay. Det gör hon inte. Men vi behöver inte backa så långt tillbaka i tiden. Vi behöver inte alls gå särskilt långt tillbaka i Sverige. För att se att folk faktiskt fick vara lite tjockare än vad vi anser att idealet är idag.
Stadsbarn skickades ju på gödkur ut på landet på somrarna. Då fick de äta fet mat och sen så fick de fick vila på maten så att de la på sig.
Ja, visst. Det var synd om någon som var magra.
Det kanske fortfarande är, fast det är norm i alla fall i samhället. Men är det bara en hälsomässig aspekt, eller finns det någon annan aspekt av att man ska vara mager? Man är mer...
Nej, men fetma är ju absolut inte bara en hälsoaspekt. Det är ju också ett skönhetsideal. Och det signalerar, vi tycker att vältränade magra människor signalerar energi, aktivitet, beslutsamhet. Ungdom, ja. Väldigt, väldigt viktigt. På hugget. Spartacus.
Så det är motsatsen till Julius Caesar. Han ville se feta, välkammade människor omkring sig. Inte magra män med rävansikten.
Nej, ja, just det. För det var ju de som högg ihjäl honom. Jajamän. Han insåg ju att när det började komma magra människor runt omkring honom, då var det dags att dra öronen åt sig.
Så du menar att det här magra idealet är ett tecken på att vi lever i ett renodlat konkurrenssamhälle?
Ja, visst kan man säga det.
Fast i USA är ju mycket konkurrenssamhälle. Där är ju folk överlag, eller sägs det i alla fall, att de är feta.
Ja, men inte de... Det är samma sak där. Idealet är ju inte att vara fet i USA.
Ung och mager och smart och på.
Ja, det gjordes en väldigt intressant studie på högskolan i Karlstad för några år sedan, där man intervjuade chefer om hur de såg på människor när de anställde dem. Och då framkom det att man anställde gärna människor som var snygga, vältränade och smala. Därför att man ansåg att de som jobbar på ens företag, de är ju faktiskt bärare av ens varor. Och då vill man ju ha människor som inte är tjocka.
Så det är både lean production och lean producers.
Precis.
Lean civil servants.
Precis.
Ja, men det kanske signalerar att man är mån om sin hälsa också om man är mager. Att man tar bättre hand om sig, att man räknar med, eller man läser in att det kommer vara färre sjukskrivningsdagar. Eller
ja, det handlar ju om prestation. Ja. Du ska vara lönsam, lille vän. Ja. Och då kan man ju, för det kan man ju också verkligen fundera på. Jag tänker på nu, DN har ju en artikelserie nu om fetma. Och då handlar det ju väldigt mycket om det här samhällets kostnader för feta människor. Och nu menar jag inte annat än att det är naturligtvis så att att vara riktigt överviktig är säkert fruktansvärt jättejobbigt. Och leder till en rad olika sjukdomar och förslitningsskador och så vidare. Det är inget snack om det. Men detta oerhörda fokus på fetma tror jag ändå beror på dels det här idealet och dels också att man vill inte, samhället vill inte vara med och betala.
Skulle man dra sin spets så kan en sån artikelserie, en sån debatt, en sån inställning handlar om att avhumanisera de feta människorna och göra dem till någon slags, att de blir sin fetma, att de blir inte människor.
Nej.
Som har rätt att leva.
Nej. Det är många överviktiga som klagar.
Det var ganska grovt sagt.
Ja, men precis. Nej, men det är många överviktiga som klagar över detta, just att de upplever att de inte blir sedda. De blir inte betraktade som människor. Människor ser på dem med avsky, säger elaka saker om dem bara för att de är tjocka. Det är ju faktiskt absurt.
Det är absurt.
Det är bedrövligt. Ja, men jag tycker att det är fruktansvärt att vi har sånt förakt för människor som är överviktiga. Och det gäller ju inte bara dem, utan överhuvudtaget så har vi ju svårt. Vi kanske alltid haft, men det känns ju som att det är värre än någonsin. Vi har ju svårt för folk som inte är i samma, stöpta i samma mall.
Så intoleransen ökar i samhället?
Ja, jag tycker det. Ibland. När jag är lite deprimerad så tycker jag det.
Okej, okay. Samtidigt så öppnar ju samhället för... Man kan vara annorlunda till läggning, det tycker jag är bra. Vi hade en diskussion häromdagen om det här med huruvida man skulle prata om läggning eller om man skulle prata om könsidentitet. Samtidigt som samhället blir öppet så kanske det blir slutet när det gäller någonting annat. Mm. Som hur man får se ut för att det ska vara värt att göra insatser.
Mm.
Sen finns det ju en dubbelmoral som jag tycker är spännande. Eller den kanske inte är så dubbelmoralistisk som den ser ut, som den kan uppfattas. Det här med att man samtidigt som du har en diskussion om folk är för feta och att de borde få ta ansvar för det själv, så är ju fett någonting som är i ropet inom gastronomin.
Absolut, verkligen. Det ska ju vara bacon och det ska vara bearnaisesås och det ska vara fettkappor på köttet och bearnaisesås. Det var ju det som var så lustigt nu med DNs artikelserie om fetma. Jag tror efter man hade haft sin startartikel så bara några dagar senare i helgbilagan så hade man ett stort reportage om bearnaisesås. Bearnäs, fett gott.
Samtidigt så kanske det är det här med att man har utdefinierat de feta. Att vi skriver om feta som ett problem, för de tillhör inte våra läsare. Och därför kan vi också skriva om bearnaise och njutningen av feta. Mm. Parallellt till alkohol. Mm. Att man kan ha en artikelserie som handlar om människor som har missbruk. Och samtidigt prata om vilken bag-in-box som ger mest valuta för pengarna.
Mm. Ja visst. Och lite när det är så att man pekar finger. Man häller ut massa knark på ett bord och så pekar man finger åt de som åker dit på det. Men vi alla kan knarka lite lagom liksom och ändå sköta våra jobb.
Fett knarka.
Ja. Och jag tror också att det är därför som fett har blivit så i ropet. Alltså fett har blivit i ropet av en massa olika skäl. Men bland annat därför att om fett man ökar så blir det då lite status att kunna äta fett men inte gå upp. Det blir ännu mer då karaktärsprov. Jag njuter min sann av livet. Men det ska...
Jag kan njuta av fettet.
Ja, men det
fettet
syns
blir
inte
som
på
en amarone.
Nej, precis. Ja. Det syns inte på mig. Men sanningen är ju lik förbaskat i att okej, vi har olika ämnesomsättning. Det ska man ju komma ihåg. Folk lägger på sig olika mycket. Det brukar man ju aldrig prata om egentligen. Men det är ju ändå så att riktigt magra människor för det mesta, jag menar, de njuter inte alls av livet.
Ja, säg inte det. Jag är ju ganska magerlagd. Jag får ju höra att mina barn är för magra. För jag var ju smal som barn och det var min hustru också.
Ja, men du pratar med vuxna liksom.
Ja, men jag är väl hyfsat smal. Fast jag kan ju säga, jag hade ju en riktig... Jag var ju uppe i 112 pannor ett tag. Det mådde jag inte bra av. Jag hade ingen haka och jag hade en...
Kanske hade flera hakor?
Nej, jag hade ingen haka. Det finns ett foto taget på mig när jag var moderator på ett evenemang på Café Opera. Och det finns en rolig bakgrundshistoria till det där. Jag hade min otroligt snygga italienska sydda kostym. Och jag var inne till min skräddare, min ändringsskräddare. Och Felix försökte sätta på mig eller kostymen. Och han tittade på mig och sa, byxorna kan jag lägga ut åt dig, men kavajen syr jag inte om. För du ska inte vara så där fet. Du ser ut som du är gravid. Och det klär inte det. Och då gick jag ner, det tog ett halvår att gå ner 22 kilo. Och det låter ju säkert som en barnlek, för det finns ju vänner som jag har kämpat jättemycket med att gå ner i vikt. Men det gick, och jag slutade ju äta och rörde mig jättemycket mer. Och rökte jättemycket, för det går man ner i vikt. Men jag tyckte det var jävligt obehagligt. Jag vet inte om det var så hälsosamt sätt att gå ner i vikt, men jag gick ner i vikt av det. Men då kände jag lite av det här, jag tyckte det var jobbigt. Jag var inte van vid det. Men det var jobbigt. Har du varit fet någon gång förutom?
Jag vägde ungefär likadant jämt.
Även när du var gravid?
Nej, då var jag. Men jag blev aldrig tjock då heller. Faktiskt.
Det är för att du är en sån här übermensch.
Ja, men allvarligt då. Jag tror faktiskt att det här med ämnesomsättning, det betyder jättemycket. Jag kan äta väldigt mycket, men... Och sen kan jag gå upp och ner några kilo. Men det blir aldrig något mer, va?
Men du snusar, det håller man vikten av?
Det håller man absolut vikten av. Men jag gick ner 5 kilo på 3 veckor en gång när jag var djupt, djupt olycklig. Mm. Och då tänkte jag just på det här. Varför har man aldrig det där är det mest effektiva bantningsreceptet som finns. Bli riktigt jävla ledsen.
Om man inte tröstäter.
Nej, men du är inte tröstar tillräckligt ledsen då. Tröstätning är något annat. Nu menar jag liksom så ledsen och deprimerad så att jorden verkligen skakar under dig. Då kan du inte äta. Då går det vitt. Perfekt för beach. 2012. Var olyckliga!
En månad, 5 veckor.
Riktigt. Och jag höll det sen. Jag blev tillsagd av mina kamrater. Du måste äta, du ser alldeles för mager ut. Men då var jag sådär fotomodellsmal.
Okej, okay. Fast inte fotomodell lång.
Nej, det kommer jag aldrig att bli. Men jag tänkte på det här med människors ansvar och så. Det är klart att vi alla har ett ansvar för våra liv och så vidare. Men man kan ju också fundera på, jag menar, vår livsmedelsproduktion är ju faktiskt en sådan som går ut på att trycka ut en massa fett och en massa kolhydrater.
Och protein.
Och protein, ja. Och dessutom förpackar det i mycket hel- och halvfabrikat. Varför blir folk feta? Ja, det är väl inte så jäkla konstigt. Det är bara att kliva in i en matbutik och se hur det ser ut.
Men fett och även kolhydrater i form av socker... Det gör att det smakar gott. Jag menar,
ja.
Det är ju, jag menar, salt, socker och fett är ju smakförstärkare. Det är ju smakbärare.
Och det är det som har varit viktigt för oss. Alltså vi är ju genetiskt programmerade för att gilla det. För det är ju sånt som har varit viktigt för oss för att överleva.
Och sen när samhället förändrades så torskade de som var bäst. Som hade evolutionärt utvecklats till de som var bäst att klara sig. Det är de som har torskat upp att samhället har förändrats.
Ja, visst kan man säga det. Jag menar, vi är ju som sagt, vi gillar fett. Vi gillar socker. Det är ju sånt som har varit viktigt historiskt och brist på också historiskt. Mm. Och nu när det finns överflöd.
Så när det var brist på det, då var det fint att vara fet och det var bra att ha en lag som gjorde att man lade på sig. Mm. Och nu när det är ett överflöd av det, så är det fint att ha en lag som gör att man inte lägger på sig. Mm. Och också att man kan klara av att avstå från det.
Ja, precis.
Men så är det nog. Men du sa det här om kommersiellt. Jag kan ju fascineras av, nu säger ju inte att företag inte ska få marknadsföra sina produkter. För det får de ju verkligen göra. Men det finns ju ett hårt tryck. Jag menar, vi har olivoljeproducenterna.
Mm.
De har fått EU-stöd.
Fått många miljoner för att trycka på oss olivolja. Och få oss att tro att det är rena hälsokosten. Fast det är 100% fett.
Ja, nästan till 100% fett. Det måste ju finnas någonting annat i det också. Men sen har vi ju smör, årets kock. Ja. Det är ju en gala som handlar om att höja mejeriprodukter och framförallt smör.
Och grädde.
Och grädde. Mm. Och sen har vi, det var ett rapsoljeprojekt som EU finansierade för några år sedan. Det var ett ganska litet, men det var också ett tjusigt projekt.
Vilket har gjort att vi började, precis som i olivoljan, hålla på med en massa rapsoljeprovningar och propagera för att det är minsann lika hälsosamt som olivolja, om inte hälsosammare, och dessutom närproducerat och svenskt och allting. Så visst, vi har köpt alltihopa.
Mm. Och det här närodlat mat...
Vi har hela fettkorgen full.
Hela fettkorgen full.
Och det har ju kostat en del i andra änden för de som la in alla de här pengarna för att vi skulle börja gilla det. Och nu är det vi som står och betalar.
Ja, men gör vi det.
Ja,
har du någon uppfattning om hur mycket det här övervikt och fett man kostar samhället?
Nej, det har jag faktiskt inte. Det undrar jag. Det är ju sånt där som är oerhört svårt att räkna på också. Det brukar presenteras den typen av siffror. Men...
Ja, men en debatt om fett, då kommer vi kommer att ha en pool som handlar om det gastronomiska fettet. Vad det kan innebära för smaker och matupplevelser. Då kommer man betona att vi äter ju de här portionerna som vi lagar. De ska vara mindre, men de ska vara smakrika. Och de ska verkligen lyfta fram allting. Och det är ju bra.
Det är jättebra. jättebra.
Men då säger man att man får äta lite fett och man ska använda fettet där det gör nytta. Sen har vi då andra frågor.
Men vänta, kan vi inte bara hålla oss där? För det är verkligen helt rätt. Man kan kanske tro nu då på mig att jag är en sån här som bara äter lättprodukter.
Du gillar ju BNS, va?
Ja, visst. Jag tycker verkligen om fett. Därför att det är gott. Men inte i alla former, det som jag kommer ihåg.
Var det Göran Persson som berättade att Helmut Kohl satt och tröstade åt smör?
Just det, under någon sån här nattmangling.
Mm. Jag har också ätit smör, jag vet, sån här hemska repövningar i kylan när man har stått och tuggat i sig stenhårda smörförpackningar för att man måste få i sig någonting.
Det låter hemskt. Jag har också ätit smör. Det var faktiskt första gången jag träffade på smöret från Järna mejeri på Oaxengrop. Det var så fruktansvärt gott så vi åt det faktiskt med sked.
Man kan göra mycket gott med smör.
Så är det ju. Och egentligen så är det ju inte, tror jag. Men problemet är ju inte om du lagar god mat. Utan problemet är ju alla liksom halvfabrikat, helfabrikat. Att man har tryckt in en massa smör i.
Okej, så man har dopat maten med fett för att det ska smaka gott?
Ja!
Eller för att det ska ge en snabb kick?
Ja, med fett och med olika typer av stärk.
Vad hade vi det andra polen? Andra polen är väl då, vad ska vi säga, då är det är ungefär som, det är som sprit. Det är liksom så, det ena polen är att det handlar om att man ska njuta med måtta och verkligen njuta ut och välja bra. Det andra är förmodligen någon från Livsmedelsverket som kommer att säga att vi har ett problem i samhället. Att normerna, de riktlinjerna för fettintag är fastlagda men folk inte följer dem och att det är viktigt utav folkhälsoskäl. Och sen kommer vi nog ha någon som pratar om hur fett fungerar i psykiskt. Hur fett fungerar för oss med belöningssystem och annat.
Mm.
Och har vi någon till pool?
Ja, vi har ju en pool till de som tycker att man ska lägga fettskatt och sockerskatt och som tycker att man måste...
Har de gjort det i Danmark?
Ja, i Danmark...
De har bara snackat om det.
Nej, de har ju faktiskt gjort det. Men jag vet inte riktigt vad man har fått för effekt av det. Dels att man liksom ska få folk att motionera mer, antingen frivilligt eller också med tvång.
Mm-hmm. Tvångsmotion, det låter ju...
Det förekommer ju redan på en hel del företag. Någon sån här, vad ska man säga, social tvångsmotion där alla har stegräknare då och håller på att rapportera på Facebook och till varandra hur många steg de går. Det är ju jättevanligt på företag. Nu är inte jag är inte anställd, för jag är inte anställningsbar, men jag har förstått att det där är väldigt vanligt. Och man har även...
Man har kollektiva tävlingar, man har vårrud, att man ska ställa upp i olika stafettlag från företag och springa.
Vårrus och allt för det.
Cykla och ja. Man hade någonting där i Tanto som jag alltid tyckte, jag tyckte det säkert var jättebra att folk rörde på sig, men det var 10 000 damer som var ute och med stavar. Så hade de stängt av där som man kunde...
Väldigt ovärdig motion. Ursäkta att du säger det, men jag tycker faktiskt att det är...
Men det är nyttigt. Jag känner människor som påstår att det är det bästa de har varit med om.
Jo,
men... Fast det kanske säger mer om dem än vad det säger om mig.
Ja, jag vet inte.
Du blir trött.
Ja, jag blir alldeles ledsen.
Ja. Men skulle du gå så långt så att du vägrade jobba på en arbetsplats om de hade krav på motion?
Jag tror att jag skulle, jag menar, jag har inga som helst problem med motion. Jag ägnar mig faktiskt själv åt det. Men jag tycker att bara den här tanken att det är någon slags så här kollektiv Mao-påbud som utgår att nu ska vi allihopa träffas ute på parkeringsplatsen och så ska vi jumpa. Vet, jag skrev en artikel om just det här, om hur företag börjar ställa allt mer krav på de anställdas hälsa och motion. För det är faktiskt någonting som har kommit allt mer. Jag menar, motion och hälsa är med i en hel del utvecklingssamtal som en parameter, vilket är lätt obehagligt tycker jag. Och då var det en arbetskamrat som berättade om att hon på en tidigare stor arbetsplats hade man försökt komma överens om en gemensam motionspunkt som man skulle göra en gång i veckan. Men hade stupat på att man kunde inte komma överens. Jag tyckte det lät så bra.
Ortorexi, kan det vara dagens lösen? Det här nästan slags träningsnarkomani.
Ja, visst.
Att man är sjukligt besatt av sin hälsa. Man tränar, man äter nyttigt, man jämför sig med andra. Man tävlar i att vara hälsosam. Mm.
Jo, allt fler såna här träningsföretag. De har ju också tagit klivet just in på det här med hälsa och kost. Du får kost, alltså det är inte bara det att du får lära dig hur du ska göra armhävningar, utan du får också lära dig vad du ska äta till frukost.
Är det för att optimera din träning eller för att bli en bättre människa?
För att bli en bättre människa. Alltså det finns någon, det finns en liten sån här, alltså förstå mig rätt, det är väl jättebra om människor är friska, men det finns någon så här, det luktar lite brunt över det här liksom, lite nazi-Tyskland liksom. Jag tycker att man alltid ska vara lite bekymrad när ett samhälle börjar intressera sig lite för mycket av hur folk ser ut.
Alltså, jag vet inte om Tyskland, Hermann Göring var väl ganska kraftig, men jag tänker, var det Göring som var...
Ja, han var tjock.
Han var tjock. Han hade en brorsa som hette Albert Göring som var väl lite bättre.
Men idealet var ju faktiskt att vara smal och tränad då.
Men det idealet går väl tillbaka till Sparta. Sparta som var då en stadsstat som, där man hela tiden skulle vara beredd på krig. Man skulle vara så himla...
Det var ju minst att nazityskarna också. Så
jo, jo, jo. Alltså jag säger,
men jag tycker det finns något.
Jag försvarar inte nazityskland, vill jag säga. Men att idealen kanske är ännu längre tillbaka. Att man ska vara vältränad. Man ska vara senig, uthållig, vältränad. Och man ska ha färdigheter för att klara sig i krig.
Mm.
Så det är Sparta som idealet idag.
Men det finns något bekymmersamt när vi... intresserar så mycket för ytan och inte för människors innehåll, tycker jag.
Det innehåll är ju en massa tarmar och grejer.
Ja, men nu pratar jag om de inre värdena, Stefan.
Ja, de inre värdena.
Själen och tankarna och så, allt men, det där.
Men gör du en koppling mellan det här fysiska, betoningen av det fysiska och en slags anti-intellektualism?
Ja, visst.
Så du tror liksom att vi är hellre magra seniga,
vältränade
och lydiga.
Ja, och så ska tuttarna sitta upp också. Det är väldigt viktigt. Nej, men vi ska vara opererade, så vi ska vara snygga, vältränade, magra. Ja, det är mycket viktigare än att vara klok. Vem pratar om klokhet och bildning idag? De blir ju allt för...
Nej, nu tycker jag att du tar i.
Ja, det är klart jag tar i.
Kanske du idealiserar liksom, hur det var förr, för det tror jag inte. Men nog är det så att det finns en betoning av det här. Det är väl ungefär som att vara socialt kompetent som jag också undrar om. Du ska vara en fungerande legobit en smal legobit ska du vara.
Så ja, precis. Mycket.
Och flexibel och självgående legobit. Och mager.
Pusselbit kanske, de är ju tunna.
Ja, fast nej, pusselbitar tror jag inte tillräckligt mycket, är inte tillräckligt flexibla.
Nej, okej.
Alltså, legobit ska du vara så du kan användas. Du ska vara en bra, en enhet som du kan byta ut, men du ska vara mager. Men jag tror att det här blir en spännande debatt. Jag har ingen aning om var den här debatten kommer att hamna, men jag tycker nog att det är ganska intressant faktiskt med idealen. Och du och jag är ju då, som jag har påpekat, vi är ju privilegierade, vi är ju många, så då kanske folk accepterar att vi har åsikter om det här, att det inte är så farligt att vara fet.
Ja.
Men hade vi varit mulliga så hade folk haft åsikter om det.
Det tror jag. De hade inte sagt något, men de hade tänkt.
De hade tänkt och de hade utdefinierat oss från diskussionen på något sätt. Ja. Det hade varit ett särintresse.
Mm.
Det här var Ann-Helén och Stefan som pratar om fett.